Då ska vi fortsätta läsa från Lukas, från vers 57.
Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad dem en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn, och alla förvånade sig.
Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig, vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser sig för oss, frälsningens horn, i sin tjänare Davids släkt. Så som han länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast i sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder genom Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.
Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.
Lukas, han var läkare. Och han är den enda av Nya Testamentets författare som inte är av judisk börd. Han är grek. Och han ger den mest detaljerade berättelsen om Jesu liv, hans födelse, barndom och uppväxt. Och han skriver Lukas evangeliet och apostlagärningarna, alltså den fortsatta berättelsen om kyrkan, till Theophilos. Och han har sina grekiska landsmän som målgrupp. För Lukas som läkare så var den där noggranna undersökningen livsviktig. Och här i sin allra första bok så strävar han efter att få fram sanningen. Han la särskilt stor vikt vid ögonvittnesskildringar, och så sammanställde han dem för att kunna ge en historiskt korrekt skildring av det som hade hänt. När berättelsen börjar så har Gud varit tyst i 400 år. Inga profeter, inga tecken. Den tystnaden bryts av ett barnskrik. En nyfödd bebis i ett smutsigt stall skriker ut hälsningen till alla människor. En frälsare är född åt er. Er befriare har kommit. Messias är här. Och han hyllas av enkla herdar som har fått änglabesök och av tillresta män från främmande land långt borta. Det är oväntat. Allt börjar med att Gud skickar ängeln Gabriel till jorden och till två släktingar för att berätta att de båda ska få barn. Först till Zacharias som var en gammal man, en av prästerna i Israel. Och sen till Maria, en tonårsflicka på, man uppskattar det, 14 år kanske, i Nasaret. Hälsningen är, var inte rädda. Gud är på gång. Nu händer det saker. De här båda berättelserna om änglabesöken finns parallellt i första kapitlet i Lukas. Läs gärna det. Här finns det massor att hämta. Sakarias och hans fru, de var barnlösa och började bli gamla. Och berättelsen om hur de på ålderns höst blir föräldrar till Johannes döparen, det hamnar ju av naturliga skäl lite i skuggan av berättelsen om Maria och Josef och Jesu födelse. Men här finns det hopp att hämta. Sakarias är i Jerusalem och tjänstgör i templet. Och en dag så lottas han till att gå in och tända rökelse på altaret för hela Israels folk. Under tiden så står alla andra utanför och väntar och ber. Då står det plötsligt en ängel bredvid altaret. Och Sakarias blev rädd. Men ängeln sa, var inte rädd Sakarias, Gud har hört din bön. Elisabet ska föda en son och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och få många i Israel att vända tillbaka till Gud. När Maria senare hemma i Nasaret också får besök av ängeln Gabriel så blev hon också förskräckt. Och när han berättade om barnet som hon skulle bära så begrep inte hon hur det skulle gå till. Men när ängeln hade förklarat så säger hon, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. När Sakarias fick höra ängelns ord om att hans fru Elisabet skulle få en son så reagerar han lite annorlunda. Sakarias vill ha tecken. Det räcker liksom inte med änglabesök och löftesord utan han säger, hur ska jag kunna tro på det? Både jag och min fru är ju gamla. Marias svar, det är ett svar som kommer ur hennes förtroende för Gud. Hon litar på Gud som skickat ängeln för att tala med henne, även om det låter omöjligt. Sakarias svar andas snarare brist på förtroende. Eller kanske är det ett svar utifrån hur livet och omständigheterna faktiskt ser ut. Han orkar helt enkelt inte lita på Gud. Och det är inte så svårt att förstå, tänker jag, när han tänker på deras åldrande kroppar. Att han inte riktigt orkar tro på vad ängeln säger om ett barn. För det låter ju omöjligt. Då svarar ängeln, jag är Gabriel, Guds budbärare, utsänd särskilt för att ge dig de här goda nyheterna. Men eftersom du inte vill tro mig så kommer du inte kunna säga ett enda ord till dess att din son föds. Allt ska bli som jag har sagt när tiden är inne. Sakarias han är borta ovanligt länge inne vid altaret. Och folket utanför börjar bli otåliga och undrar vad han håller på med. När han kommer ut så förstår de att någonting har hänt. Att Sakarias har haft någon sorts syn. Han kan inte prata och få göra sig förstådd med tecken. Och det uppstår ganska stor förvirring. Men när hans prästtjänstgöring lite senare är över så åker han hem till Elisabet igen. Och det dröjer inte länge förrän hon är gravid. När barnet sen föds så är det stor glädje bland släkt och grannar. Och när föräldrarna på den 8:e dagen ska omskära honom enligt deras sed så tror alla att han ska få namnet Sakarias efter sin pappa. Precis det som vi läste nyss. Men Elisabet vägrar och säger att han ska heta Johannes. Det finns ju ingen i släkten som heter Johannes. Folk blir förvånade och lite irriterade. Och de frågar Sakarias som ber om en skrifttavla. Och där skriver han, Johannes är hans namn. Precis då kunde Sakarias öppna munnen och tala igen. Och lovsången kommer ur hans inre, flödar fram och han tackar och prisar Gud. När man läser de här berättelserna så är ju skillnaden mellan Maria och Sakarias tydlig. Sakarias representerar liksom de äldre och etablerade. De som upprätthåller den religiösa ordningen i landet, kyrkan. Men också trofastheten. Att stå fast vid sin tro och fortsätta be och lita på Gud ett helt liv. Valet av Maria, en ung tjej, Det representerar snarare hur Gud går utanför ramarna och gör det oväntade. Utanför murarna som vi har rest upp. Gud gör som han vill med alla. Både de gamla och etablerade. Och de unga som ingen riktigt räknar med. Men det finns också likheter. Båda är varmt troende. Båda ställer frågor till ängeln Gabriel. Kanske låter Marias fråga mer som förklara för mig. Medan Zacharias säger bevisa för mig. Efter änglabesöket så sjunger Maria sin fantastiska lovsång. Medan Zacharias blir stum. Och berättelserna om Zacharias och Maria säger någonting om hur lovsången föds i tro och förtröstan. Medan otron, det här att vi fastnar i våra omständigheter, kan göra oss stumma och tysta. Men det som är viktigt och det som blir tydligt i den här berättelsen, det är att Zacharias får en chans till. För när väl Johannes är född så börjar pappa Zacharias profetera. Han prisar Gud och han fylls av helig ande. Därför tänker jag att man aldrig ska ge upp, även om lovsången har tystnat här inne. För Gud ger alltid en ny chans till den som fastnat i tvivel och otro. Det finns hopp att hämta i den här berättelsen. Lukas berättar att Gud låter helt vanliga människor vara med. Att han använder dem, att han bjuder in dem. Att liksom ta plats i hans stora berättelse, mitt i frälsningshistorien. Och det Maria och Elisabet får uppleva, det är ju ovanligt. Så ovanligt att ingen har hört om det förut, självklart. Samtidigt tänker jag att det är samma sak för oss allihopa. Att tro på Gud, det rymmer det här undret. Det här märkliga som inte riktigt går att förklara. Att kunna lyssna när Herren talar. Att ta emot det han erbjuder, både av frälsning och nåd. Att ta emot Jesus in i våra egna liv och hjärtan, även om vi inte förstår. Att ta emot och säga, ja, låt det ske. Och att få kliva in i Guds större berättelse. För jag tänker att tro och tvivel eller otro lever lite sida vid sida i oss allihopa. Vi har lite av både och. Ibland så fastnar vi också med blicken i våra omständigheter. Och går igenom de här tysta, tunga perioderna. Precis som Zacharias gjorde. Det betyder inte att Gud är långt borta. Kanske gör han någonting nytt där inne. Kanske växer tro och förtröstan på djupet. Ibland så tror du och jag med samma självklara förtröstan som Maria. I sitt första kapitel så lär Lukas oss att Gud alltid ger en andra chans. Det är som att han säger, kom ihåg att Gud hör våra böner. Kom ihåg att han vill svara på våra böner. Så fortsätt prata med Gud. Fortsätt be och ställa dina frågor. Den här berättelsen säger att du som är ung eller som känner dig udda, att ingen riktigt ser eller räknar med dig. Eller du som har fullt upp med att göra allt det där som andra förväntar sig av dig. Lukas säger, Gud känner ditt hjärta. Han vet vem du är. Fortsätt. Och du som är äldre och inser att mer av livet ligger bakom mig än framför mig. Du som har varit trogen Gud så länge, som har bett och ropat till honom om svar. Gud känner ditt hjärta. Han känner din längtan. Han har hört dina böner. Men Gud gör som han vill. Med människor i kyrkan och med människor utanför. Med gamla människor och med unga. Även riktigt unga. och han svarar på våra böner som han vill. Var inte rädd, för Gud är allting möjligt. Lukas visar att redan innan Jesus föds så vänder han upp och ner på allting. Han går utanför de där gränserna som vi människor sätter upp. Han gör alltid det oväntade. Därför måste du och jag också förvänta oss det oväntade. Det är hopp. Det är svårt, men det är hopp. Nu ber vi. Herre, tack för ditt ord. Tack för Lukas som sammanställde allt och skrev ner det. Jag ber dig att ditt ord skulle få tala in i våra hjärtan. Hjälpa oss att få syn på dig. Helige Ande, tack att du vill visa oss Jesus. Jag ber att du gör det. Amen.